Det här är P1, Sveriges Radio. Mediebråket över Östersjön. Expressen publicerar film från finska skoldådet och får bredsida från finska medier.
Jag vill hävda att Expressen har sitt vett kvar.
Utredningen om utrikespolitiska institutets Mellanösternchef Rospe Persi blev klar i veckan. Vilket ljus sätter den TV4s publiceringar i?
I vår granskning har vi varit väldigt tydliga med vad vi vet och vad vi inte vet.
Liten höjning av anslagen. Ändå ramaskri från public service-cheferna. Vi tittar närmare på hur public service-propositionen tagits emot.
Det här tycker jag att det finns ett ansvar också, att hur man uttrycker sig.
Du lyssnar på medierna. Jag heter Martina Piero. Hej och välkommen till medierna. Att gärningsmän i våldsamma dåd vill använda medier som ett verktyg för att nå ut med sitt budskap är inte ovanligt. I finska Birkala skedde i förra veckan just en sån händelse när en 16-årig knivbeväpnad kille gick in i sin skola och högg 3 yngre tjejer. Innan attacken skickade han ett manifest till kvällstidningen Iltalehti med sina planer. Gärningsmannen filmade sig själv inne på en skoltoalett precis innan attackerna skedde och la ut klippet i sociala medier. Ett filmklipp som de flesta avstod från att publicera. Men inte alla.
Vi diskuterade det här hemma med mina tonårsbarn. Och så kom det fram att de har sett då den här filmen på den misstänkta som förberedde sig inne på skoltoaletten. Och eftersom den har lagts ut på TikTok.
Ingemo Lindros är ledarskribent på finska Huvudstadsbladet.
Och då kollar jag att jaha, det är Expressen som har lagt ut den.
Här filmar 16-åringen sig själv innan skoldådet i Finland. Han byter om till svarta kläder och sätter på sig balaklava på en av skolans toaletter. Sen går han ut och knivhugger 3 flickor under 15 år och filmar allt.
Ja, svenska Expressen valde att publicera klippet i en artikel och i sitt TikTok-flöde. Det är så en film som gärningsmannen filmat av sig själv strax innan attacken. Gärningsmannen bad också på sociala medier att någon skulle spara videon och skicka den till honom när han kommer ut från fängelset. På en pressträff som polisen höll strax efter dådet så uppmanade de medier och privatpersoner till att inte sprida det här klippet vidare. De menade att risken fanns för att fler skulle inspireras till liknande dåd. Det här var en uppmaning som finska och internationella medier alltjämt följde.
Jag tänkte att speciellt den här kombinationen av att det där kvinnohatet kom fram i den här videon och att den lades ut med det här. Det blir ett våldsförhärligande budskap trots att man inte säger det rakt ut. Men det blir så eftersom det här är ju just den här liksom den formen av märkliga hjältebild som den här gärningsmannen ville få uppmärksamhet på.
När tidningen Iltalehti fick manifestet och filmklipp som gärningsmannen skapat innan attackerna så kontaktade de omedelbart larmcentralen. Polisen hann till platsen på några minuter men gärningsmannen hade då hunnit knivhugga 3 tjejer under 15 år. Alla 3 klarade sig utan livshotande skador. Inte heller Iltalehti, som är Finlands motsvarighet till just Expressen, valde att publicera några klipp från gärningsmannen.
Vi bedömde att det som kallas så här i mediediskussioner för allmänhetens rätt att få veta ändå är ett mindre intresse än det som riskerar att bli konsekvenserna.
I en kolumn skriver Iltalehtis nyhetschef att de inte ville gå gärningsmannens önskan till mötes och bli en del av hans plan i att sprida sitt budskap.
Det var ju en önskan om maximal uppmärksamhet.
Vad kan bli konsekvenserna, tänker du, av att ett mediehus är med och sprider den här typen av filmer?
Det har faktiskt varit ett par knivdåd också efter det här i mindre skala, men ändå så att bara på en vecka så skedde det 3 knivhuggningar på olika ställen i Finland. Det är ju svårt att veta om en direkt koppling, men i varje fall så ser man ju ofta att alltså det här någon form av copycat-fenomen enligt forskarna.
Ja, Ingemo Lindros reagerade starkt på Expressens val att publicera filmklippet och skrev i veckan en ledartext med rubriken "Är ni från vettet, Expressen?"
Jag vill hävda att Expressen har sitt vett kvar.
Claes Granström är chefredaktör och ansvarig utgivare på Expressen.
Men vi vill ju publicera så mycket som möjligt och berätta allt som går om de stora nyhetshändelser som sker. Bilder och den här typen av material är en extremt viktig del av det.
Polisen i Finland, de uppmanade ju på en pressträff till att inte sprida något filmklipp från den här händelsen. Varför gick ni emot deras uppmaning?
Ja, alltså att polisen i Finland inte vill att bilderna ska spridas är ju en sak. Men vi följer ju inte de juridiska processerna eller myndigheterna på det sättet. Vi drivs ju av våra egna publicistiska ambitioner.
Men jag tänker, går ni inte lite i gärningsmannens ledband här i exemplet med Finland när han så uppenbart vill söka mediers uppmärksamhet?
Det tycker inte jag. Återigen, den diskussionen den finns ofta. Finns det ett väldigt stort allmänintresse så väger det också väldigt, väldigt tungt. Och det är den analysen man behöver göra.
Hur ser du på den risken att spridandet av videon kan inspirera till liknande attacker?
Ja, man behöver naturligtvis ha med sig den risken. I den andra vågskålen ligger det journalistiska uppdraget och allmänintresset för den aktuella frågan, vilken den må vara. Och det är den typen av bedömning som vi gör.
Oavsett vad polisen uppmanar till så ska väl medier kunna vara fria och ta sina egna självständiga beslut.
Jo, det är ju absolut så.
Ingemo Lindros på Huvudstadsbladet igen.
Men oberoende av varifrån det budskapet kom att sprida inte det här, så tänkte jag att det är någonting som många kan hålla med om. För att man kan också fråga vad det journalistiska värdet är.
Ingemo Lindros tycker sig se en skillnad mellan finsk och svensk medierapportering.
Jag har bott i bägge länder också, så jag följer ganska mycket. Och det är mycket mer fokus på brottsrapportering i Sverige. Det har kanske inte den så stor samhällelig betydelse att rapportera om de här enskilda händelserna. Ja, det blir lite frostande i svensk rapportering.
I veckan kom Utrikespolitiska institutets utredning om chefen för Mellanösternprogrammet, Rospe Parsi. Det var i vintras som TV4 berättade att det fanns kopplingar mellan Parsi och ett iranskt påverkansnätverk. Det här ledde efter en hel del om och men till att Utrikespolitiska institutet drog igång en stor utredning. Och i veckan presenterades den alltså. Den stora anklagelsen i grunden här, att Rospe Parsi på något sätt skulle vara styrd av Iran, ja, den frias han ifrån i utredningen. Men det är en motstridig bild. För samtidigt får han även skarp kritik i rapporten och lämnar nu sitt uppdrag på Utrikespolitiska institutet. Så frågan är, vad säger rapporten egentligen om TV4s publiceringar från i vintras? Reporter här är Erik Petersson.
Jag tycker det var en intressant utredning.
Aina Jutterström är redaktionschef på TV4 Nyheterna.
Den kommer väldigt tydliga slutsatser och framstår därmed för mig som oberoende. Den kom kanske med lite mer långtgående slutsatser än vad jag hade förväntat mig. Och för mig framstår det som ganska uppenbart att det är till följd av den här utredningen som han också väljer att sluta eller får sluta sitt jobb som chef för Mellanösternprogrammet på UI.
I vintras publicerade TV4 alltså en rad inslag om de här kopplingarna.
Våren 2014 bildas en grupp på initiativ av en iransk toppdiplomat med täta band till landets dåvarande utrikesminister Javad Zarif.
Det handlar om en mejlläcka som tidigare även publicerats av den London-baserade oppositions-tv-kanalen Iran International och den amerikanska sajten Semafor.
Dokumenten visar också att Parsi haft direkt kontakt med iranska toppdiplomater och att utrikesminister Zarif varit involverad i diskussionerna om nätverket.
Parsi har aldrig nekat till att han varit med under mötena med iranska företrädare som inleddes i samband med kärnvapenförhandlingarna 2014-2015. Han har hela tiden pekat på att den här typen av kontakter varit viktiga för honom som forskare och analytiker. Även vi på medierna gjorde inslag om det här i vintras och intervjuade då både Rushbeh Parsi och TV4.
Jag tycker det är en usel granskning och de har ju mångt och mycket undvikit att ta upp allt det som komplicerar bilden och nyanserar den. Och då framstår ju allting som väldigt suspekt.
Tycker du utredningen förändrar den bild ni gav i och med era publiceringar i tidigare i år här i vintras?
Nej, inte alls. Tvärtom tycker jag att de slår fast ganska exakt vad vi kom fram till i vår granskning. Dessutom, som jag sa, går lite längre. Och dessutom slår fast att det här då, vilket rapporten går väldigt grundligt in på, går i strid med UIs egna regler och intressen. Vilket ju inte heller var något som vi grävde så jättedjupt i, exakt vad deras metodkrav är och sådär. Så att, nej, jag tycker väl att den slår fast det vi sa. Och sen så tycker jag att den gör lite mer än så också.
Den hårdaste anklagelsen som mot Rushbeh Parsi som finns i era publiceringar är ju ändå att han är del av ett påverkansnätverk. Att det friar ju faktiskt den här rapporten honom från ganska entydigt.
Ja, det blir ju väldigt mycket ord här. Påverkanskampanj vet jag inte om någon sa. Utan det är ett sätt för Iran att påverka bilden av det landet, den staten och det styret i väst. Ja, det är därför de har initierat det här nätverket. Han var med i det nätverket. Att det betyder att han är styrd eller orkestrerad? Nej, det behöver inte göra. Men det stämmer att han friar från de här sakerna. Det har vi gjort tydligt i vår rapportering nu om vår rapporten. Vi har ju varit väldigt ivriga att få tag i den här rapporten och vi har liksom aldrig varit... det här har aldrig handlat om en personlig jakt på honom, utan vi har varit beredda att med öppet sinne liksom, utan prestige verkligen ta in vad den säger. Och vi gick ju också på pressmeddelandet i första skedet, för vi ville vara först på det här. Och då sa vi också, han frias. Det var vår push i appen. Liksom. Så att, ja, den biten är vi tydliga med. Det betyder inte att jag nu tycker att det här på något sätt går emot vad vi rapporterade.
TV4s första publicering om det här har rubriken Iran-expert Rushbeh Parsi kopplas till påverkansnätverk. Men man intervjuar även flera experter som får reagera på uppgifterna.
Han menar att Parsi med sitt agerande riskerar att framstå med dubbla agendor.
Vi blir manipulerade och därmed är det en del av en påverkanskampanj gentemot oss.
Och i intervjun med TV4 får Rushbeh Parsi följande frågor. Av reporten.
Han menar att du kan ha agerat som en inflytelseagent i att manipulera budskapet för den svenska lyssnaren.
Men för till exempel då en säkerhetsexpert säger rakt ut liksom de här kopplingarna kan ses som en del av en påverkanskampanj. Även om ni liksom inte skriver det i en brödtext så tror jag att liksom alla som tog del av de där publiceringarna, det är den frågan de publiceringarna ställer är ju, är den här personen styrd av Iran? Där är ju liksom två utredare som nu tittat på det här materialet, tittat på era publiceringar och alla andra publiceringar och säger så här, vi har ingen anledning att tro att det är så.
Nej, det säger vi ju nu också. Och vi sa det inte då, så att jag känner mig nog rätt trygg med det. Sen förstår jag vad du säger, att människor kan tolka in, de läser snabbt. De har något citat, de ser någon rubrik. Absolut, så är det ju. Men i vår granskning har vi varit väldigt tydliga med vad vi vet och vad vi inte vet. Och han, glöm inte att han också var intervjuad i vår granskning och fick säga precis det här. Nämligen att han hade sina skäl att vara med. Han tyckte att det gynnade hans forskning. Han var oberoende. Det var inte som att vi dundrade ut det här utan att låta honom försvara sig.
I utredningen får Parsi även hård kritik. Dels skriver utredarna att de noterat att Parsi citat haft
förhållandevis lite att säga om den bekymmersamma utvecklingen i Iran. Och att han ägnat liten uppmärksamhet åt terrorn, förtrycket och den bristande respekten på mänskliga rättigheter. I utredningen pekar man också ut att en av de organisationer som Parsi var med och drev hade tydliga politiska förtecken. Då den syftade till att främja ökad förståelse och interaktion mellan Iran och europeiska länder. Parsi hade informerat Utrikespolitiska institutet om den här organisationen. Men i rapporten får både UI och Parsi kritik. Parsi för att han borde varit tydligare och mer transparent kring sina kontakter. Och UI för att man ägnat så, citat, förstrött intresse åt den här organisationen. Vi har varit i kontakt med Rushdie Parsi, men han har tackat nej till intervju den här veckan. En annan knäckfråga har varit finansieringen. I vintras sa Rushdie Parsi, bland annat till oss här på medierna, att de här mötena finansierats av brittiska utrikesministeriet. Och det här kan rapporten bekräfta. Men inte under åren 2014-2015 som Parsi sagt, utan mellan 2017 och 2020. Detta kallar rapporten för missvisande.
Rushdie Parsi lämnar Utrikespolitiska institutet i kölvattnet av vårt avslöjande att han deltagit i ett påverkansnätverk som initierats av regimen i Iran. Institutets egen utredning hittar inga belägg för att Parsi varit styrd.
Rapporteringen om det här har i veckan varit omfattande i TV4. Deras första flash tog fasta på att Rushdie Parsi friats av utredningen. Men i flera inslag har det också varit vad man skulle kunna kalla för små glidningar. I rapporten skriver utredarna att de, citat, inte funnit något stöd för påståendet att Rushdie Parsi skulle ingått i en av Iran orkestrerad påverkansoperation. Men flera gånger låter det så här när rapporten sammanfattas i TV4-nyheterna.
Ju tekniskt så ja, han frias, men det står ju inte i den här rapporten som har gjorts av de här utredarna att han frias specifikt, utan de har inte kunnat hitta bevis för att Rushdie Parsi ska ha varit med i en påverkansoperation som har styrts från Teheran då, som vi har publicerat. Och kunnat...
Jag ser ingen jätteskillnad mellan de formuleringarna, och jag vill, det är verkligen inte för att tjafsa emot som jag säger det. Jag är inte helt med på hur du menar, och jag tycker att man kan säga så.
Ja, men det är ändå frågan om att, så att säga, hur man rapporterar vad utredningen kommit fram till. Och det jag tycker är rätt tydligt av utredningen är att här är det liksom två personer som då lagt liksom 9 veckor. De är väldigt initierade i den här världen, intervjuat 60 personer. De tittar på dem och finner inget stöd för det påståendet.
Mm.
Det ni rapporterar är att de inte kunnat hitta något bevis för att han skulle ha varit med.
Okay.
Det lämnar ju liksom en lucka för att, ja, men, för att det kanske fortfarande är så.
Ja, och då är jag tillbaka där vi började, att jag tycker att det blir semantik även där. Just det här med att vara styrd av eller del av en påverkanskampanj behöver ju inte vara samma sak som vara del i ett nätverk där andra har som syfte att påverka.
Givet att så mycket handlar om detaljerna här, om man liksom så i flera delar väljer hårdast möjliga tolkning, finns inte en risk att helhetsbilden blir lite missvisande då?
Jag tycker inte att vi har valt hårdast möjligaste tolkning. Jag tycker verkligen inte det. Som sagt, det första vi gick ut med var huvudbudskapet i pressmeddelandet, nämligen att han frias. Och det får hans chef säga i första meningen i vårt inslag om saken också. Det tycker inte jag är att ha hårdast möjligaste tolkning. Då hade inslaget sett ut på ett helt annat sätt.
Nästa år går public service in i en ny tillståndsperiod som sträcker sig fram till 2033. Och förra veckan på en pressträff presenterade Tidöpartierna sitt förslag på förändringar i inriktning och finansiering. Det var egentligen inga stora överraskningar. Det mesta har varit känt sedan ett år tillbaka. SVT, SR och UR kommer få lite mer pengar än tidigare. Budskapet är att alla partier fortfarande är överens om att public service ska vara stort och starkt. Det politiska bråket handlar mest om nyanser. Goda nyheter för programbolagen, kanske du tänker. Nej, då får du tänka om. Från public service-cheferna målades istället mörka hotfulla moln upp på horisonten. Det är allvar nu, är deras budskap. Freddy Rammel är reporter här.
Välkomna till dagens pressträff. Idag har regeringen fattat beslut.
Det är slutet av maj och kulturminister Parisa Liljestrand och hennes tidiga kollegor presenterar regeringens proposition om public service framtid.
Den här propositionen är ju resultatet av ett arbete som har pågått under lång tid redan.
I SVT Nyheters direktsändning kommenterar kulturnyheternas redaktör Per Andersson vad man ska ta med sig från den här timmen.
På det stora hela tycker jag budskapet idag till public service-företagen, till svenska folket som tar del av dem, att vi fortsätter som tidigare. Sveriges Television och Sveriges Radio ska fortsätta höra till de stora dominerande företagen i media.
Innan betänkandet kom för ett år sedan så var det många som frågade sig hur stort inflytande public service-kritiska partier som Sverigedemokraterna skulle få över propositionen. Skulle uppdraget förändras och bli smalare och vassare? Skulle finansieringen skäras ner radikalt? Men, och det har vi vetat länge nu, så blev det ju inte.
Så nu verkar ju den idén verkar ju vara helt lagd i frysboxen. Den är borta helt enkelt. Den lever inte längre politiskt liksom.
Här har vi honom. Per Andersson, kulturredaktör på SVT.
De strax över 9 miljarderna till public service ligger ju kvar. Och det tycker jag är en viktig sak att förmedla till allmänheten liksom. Jag tycker det är korrekt och riktigt som journalist att säga att det handlar om nyanser i finansieringen. Det här handlar inte om en nivåsänkning som den man hade i Danmark där man kapade bort en femtedel av budgeten på ett bräde, utan det man fightas om i Sverige är takten på uppräkningsgraden.
Efter presskonferensen, när man just hört Per Andersson säga att finansieringen ligger kvar på samma eller till och med högre nivå, och att politikerna verkar överens om att public service ska fortsätta vara stort och starkt, kom reaktionerna från public service-bolagens chefer. Och där var det annat ljud i skällan.
Jag har ju varit ganska tydlig redan från början att om det här förslaget blir verklighet så kommer det innebära en stegvis nedmontering av Sveriges Radio.
Sveriges Radios vd Silla Bänke pratade om en nedmontering och gav exempel på vilka konkreta konsekvenser det här kommer få.
Det kommer att för vår del saknas ungefär 3,4 miljarder kronor över de här 8 åren. Det är ungefär 400 miljoner kronor om året. Vad är då det? Ja, men det är ju som att i princip ta bort hela Ekot och 4 lokala kanaler.
Från Ann Lagerkrans var budskapet också kärvt.
Det medför stora konsekvenser för SVT och vi kommer stå inför stora rationaliseringar.
Vad tänker du om den diskrepansen mellan vad man som journalist kan säga om den här propositionen för att förhålla sig till uppdraget om oberoende opartiskhet och hur ni uttrycker det?
Och det är ju helt sant som Per Andersson och andra säger att vi får en uppräkning.
Ann Lagerkrans, vd för SVT.
Som är ungefär i nivån med det vi har fått tidigare. Men beredskapen kostar och det utökade uppdraget kostar.
Ja, det är det här som är den springande punkten i de verkställande direktörernas molokna reaktioner. Kostnaderna de kommande åren kommer öka mer än ökningen av budgeten. Det handlar både om lönekostnader men också ett utökat beredskapsuppdrag i och med det skärpta säkerhetsläget i världen.
Vi får ett utökat uppdrag som är fint och rimligt för svensk beredskap, men det är inte finansierat. Det är klart att det här kommer gå ut både över en svensk produktionsbolagsbransch, över personal och publik, men vi gör ju allt vad vi kan för att SVT ska fortsätta vara starkt och viktigt.
För den utomstående som känner en viss förvirring och kanske upplever att det är väl gnälligt från chefernas håll. Med tanke på den verksamhet som ni är chefer för, någonting som finansieras av allmänheten så att säga. Vad vill du säga till dem?
Att jag inte är det minsta gnällig. Jag älskar public service, jag älskar det här uppdraget. Men jag har också att peka på konsekvenserna. Och här får vi ett utökat uppdrag som inte är finansierat. Och skulle inte jag säga det så skulle inte jag heller vara uppriktig. Men jag är också mån om att faktiskt lyfta det i propositionen som är bra.
Utifrån ett medborgar- och avgiftsbetalarperspektiv så tror jag att det kan vara lite svårt att hänga med i svängarna och förstå orden om nedmonteringar och stora besparingar och effekten av dem. Samtidigt som det ju de facto handlar om att det ska tillföras mer pengar. Förvisso inte lika mycket som man har önskat och inte lika mycket som lönerna stiger. Men trots allt är det mer pengar.
Martin Ahlqvist, vice ordförande i Publicistklubben.
Här tycker jag att det finns ett ansvar också att hur man uttrycker sig.
Men vad tänker du då om argumenten som de presenterar som är så här? Vi har en osäkrare omvärld och vi har ett speciellt ansvar beredskapsmässigt.
Det kan jag tycka är den högsta ledningens uppgift att ha den kreativiteten. Att komma på den typ av lösningar. Det är ett krav man lägger på ledningar i alla företag. Om intäkter som inte stiger riktigt lika så mycket som man hade önskat hade inneburit en katastrof och en nedmontering, då hade väl i princip alla svenska dagstidningar redan varit nedmonterade idag. För där pratar vi inte om att man får lite mindre intäkter, utan det är intäkter som kraftigt minskar och ibland nästan försvinner.
Sveriges Radios ledning, vd:n Silla Bänke och stabschef och ställföreträdande vd Gabriel Byström har gått längst i sin retorik. Medan Ann Lagerkrantz på SVT inte vill lägga fram några hypoteser för att det är för tidigt att säga, så ger SR rikligt med exempel på vad som kan komma att hända de närmsta 8 åren. I ett blogginlägg skriver de att sannolikt kommer 300-400 tjänster försvinna. Pengarna som saknas motsvarar hela Ekot, 4 lokala kanaler eller hela P3, all kultur, hela orkestern och kören och vetenskapsredaktionen.
Det är nästan som att ni i er text i Sveriges Radiobloggen i princip använder programverksamhet och kanaler i hela företaget för att exemplifiera konsekvenserna. Alltså, är det verkligen rimligt att göra det i ett så här tidigt skede?
Det innebär ju inte att det är där vi kommer att spara.
Gabriel Byström, ställföreträdande vd, Sveriges Radio.
Men man måste för illustrativt se vad motsvarar en besparing av den här arten. Ja, men det motsvarar följande. Det går inte att tro att man kan spara så här, komma ner kostnader så här mycket utan att det får stora konsekvenser, även för utbudet.
I länder som Danmark har man skurit ner kraftigt i public service. Och tittar man över Atlanten till USA så vill Trump sluta finansiera public service helt. Och i Sverige kommer alltså budgeten bli lite högre än vanligt.
Retoriken är liksom, det är allvar nu, allvarliga konsekvenser. Alltså är det inte att ni ropar varg lite grann innan det faktiskt har hänt någonting på riktigt liksom?
Ja, men om det saknas 3,5 miljard kronor, då behöver vi förklara att det kommer att få konsekvenser. Jag ser vad som händer och vi ser vad som händer runt omkring oss i Europa. Men i Sverige kommer det saknas så här mycket.
Men ni har inte haft några politiska alternativ väl? Alltså de två förslagen som ligger på bordet motsvarar ju inte det ni behöver. Det finns ju inget sånt politiskt alternativ.
Fast det här är ju inte en diskussion om politiska alternativ. Det här är en beskrivning av vilka konsekvenser det förslag som ligger på bordet kommer att få. Om de prognoser som Sveriges Radio har tittat på just nu, om de slår in.
Det var allt från oss på medierna för den här veckan. Johan Hörnqvist ljudmixade dagens avsnitt. Producent för medierna är Erik Petersson. Och jag heter Martina Pierrot. Vi hörs igen om en vecka. Ha nu en riktigt, riktigt trevlig helg.
Medierna produceras av Tredje Statsmakten Media AB för Sveriges Radio.